Det hela var tänkt som en vanlig semester av Lars G. Karlsson, inläst av Mattias Läck och producerad av Bokea. Kapitel 1. Paris 1993. Berlinmuren var riven och det nya Östeuropa hade påbörjat den knaggliga resan mot demokrati och självbestämmande. Familjen Juniper var på semesterresa till Alassio. Men först skulle de spendera en vecka i Paris. Så var det hela tänkt. Planen nedanför trapporna till Sacré-Cœur var fylld av turister och försäljare. Eftermiddagssolen var fortfarande brännande het och den unge nordafrikan, sannolikt marokkan eller algerier, som tilltalade dem var blöt av svett. Två silverglänsande tänder blänkte i hans vita tandfasad när han leende överräckte den läderpiska de köpt åt John. Också flickorna fick krimskrams som tröstpresenter i den tryckande hettan. Metrostationen var överfull med folk när de väntade på den ankommande vagnen som skulle ta dem till hotellet. Elisabeth höll flickorna i varsin hand, Lollo knappt 3 år och Marlene som var 12, tätt följd av David med John, 7 år. Människor knuffades och tryckte på från alla håll. När tåget gled in på sina gummihjul drog John slutsatsen att han måste vira ihop sin nya läderpiska. De följde med strömmen och lät sig tryckas in i den vagn som råkade stanna närmast. Den var redan överfull och trots att de försökte hålla ihop så blev de åtskilda. Elisabeth och flickorna lyckades klämma sig in till höger innanför ingången medan David och John blev upptryckta mot det motstående dörrpartiet. Att någon av dem skulle få sitt plats var helt uteslutet. Dörrarna stängdes men öppnades omedelbart igen, vilket tydde på att inpackningen av påstigande var problematisk. De stängdes åter men tåget rörde sig inte. Det var mördande hett i vagnen. Folk stönade och klagade och en omisskännlig odör av storstadssvett fyllde det trånga utrymmet. John stod pressad mot dörrarna och när tåget ryckte igång kom mängden människor i rörelse, vilket gjorde att han trycktes ännu hårdare mot de stängda dörrarna. David försökte lätta på trycket då han noterade att John såg allt mer medtagen ut. Plötsligt hände det som han fruktat. John började visa tydliga tecken på andnöd. Ansiktet ändrade färg och andhämtningen blev ansträngd. Om han inte varit så inkilad mellan metrovagnens dörrparti och människomassan hade han sannolikt ramlat ihop på golvet. David, som omedelbart insåg att astmaanfallet redan var akut, försökte ta reda på om John hade sin inhalator till hands, men fick bara en kraftlös huvudskakning till svar. Elisabeth hade den förstås i sin handväska, men hon fanns någonstans på andra sidan det fläsklass som späckade vagnen. Elisabeth! Elisabeth! John har fått ett anfall. Var har du inhalatorn? Ropade David över vagnen. Elisabeth släppte flickorna och trängde sig med den panikslagnes oförklarliga kraft inom folkhopen bort till dem och på något sätt fick hon fram inhalatorn och kunde trycka den till Johns mun. Folkmassan vaggade med vagnens rörelser och David försökte hålla den massiva hopen ifrån sig. Bara de som stod allra närmast förstod allvaret i situationen och försökte hjälpa till. Medan John långsamt återfick ansiktsfärgen kunde de höra hur de som tyckte sig ha blivit drabbade av den plötsliga oron började gorma och klaga. Som om detta inte var nog hördes Lollos förtvivlade gråt inom vagnen. Tåget började bromsa och snart skulle de stanna vid ytterligare en överbefolkad station. Marlene, Lollo, hör ni mig? Jag är här och hjälper John. Du måste hålla Lollo i handen nu. Det är inte här vi ska stiga av. Pappa ska försöka komma över till er, ropade Elisabeth när tåget saktade in. Marlene svarade uppgivet. Det hördes tydligt att Lollos förtvivlan hade smittat av sig till stora systern. Kyss, Marlene, kyss, vädjade Elisabeth i ett försök att lugna sin dotter med ett uttryck de brukade använda som ett slags hej och hejdå-fras. Det var Grete, farbror Alberts österrikiska fru, som hade lärt dem säga så. Det var framförallt Marlene, men i någon mån också Lollo, som brukar använda uttrycket oavsett om det passade sammanhanget. Kyss.